till ett nytt avsnitt av Enneagrampodden. Idag tänkte vi prata om det här med stress. Och ja, vad vi blir stressade av, men också hur de olika enneagramstrategierna påverkas av stress. Och vad är det som är, ja, vad händer i varje strategi under stress och press?
Först tänkte vi kanske ändå bara prata om hur vi upplever, vad är stress idag i vårt samhälle och vad stressar människor? För vi träffar ju ändå mycket människor som i våra samtalanalyser som känner stress, är stressade.
Det är så vanligt.
Och nu pratar vi om alltså stress, negativ stress. Ja. Alltså det finns ju också ibland lite positiv stress att skanda, men den negativa.
Den som får folk att känna att jag bara inte står
inte,
jag klarar inte. Ja. Det hör vi väldigt ofta när vi träffar individer individuellt, som vi ofta gör i grupper.
Och delvis så har det ju också att göra med det samhälle som vi har skapat med all, en del är ju ändå det här med all teknik som verkligen. Vi ska hantera själva.
Ja.
Det tror jag läste i någon tidning i veckan där att det stressar många att hantera all teknik. Man ska uppdatera, man ska hålla koll på alla sina, man ska ha alla sina lösenord till alla olika grejer man har.
Alltså, och koppla upp sig på diverse olika Teams och Zoom. Och
ja, bara uppdaterad och ha kontakt och ha sina, ja, beroende förstås vad man jobbar med. Men det är ändå någon slags.
Och folk har ju också chattar bredvid, inte bara.
Nej.
Som pågår kanske hela tiden. Och så tappar man kontakt med någon sån och så missar man ett samtal som man tror att man är delaktig i. Och så
hänga med och hålla sig informerad och gör ju också att det blir mycket stress. Att, jobbmässigt.
Ja, och jag tror också vad jag hör lite bland yngre så vill man ju också ska hänga med i all den här privata konversationerna som pågår på Instagram och Twitter och Snapchat och att det också spiller in på jobbet. För du kan ju, ska du vänta med allting tills du kommer hem så det tror jag skapar splittring i arbetet. Att man sitter och gör sånt också lite grann parallellt när man har en paus över. Och så kanske man också reagerar på någonting där som sätter igång någon känsla eller någonting i en.
Så det är mycket som vill ta vår uppmärksamhet.
Ja.
Och ganska långt ifrån det här ta en sak i taget, hinna känna in vad där du är. Och hela det här att vi ska optimera, göra saker effektivt. Och också rädslan att vi missar saker som jag tror gäller för oss alla också. Att vi vill ju också hålla oss uppdaterade. Men det är så extremt mycket som man ska hålla sig uppdaterad på.
Absolut.
Men alltså vi hela vårt samhälle på senaste hundra. Vi har ju försökt verkligen effektivisera allting. Vi skaffar oss massa maskiner för att vi ska slippa hålla på och göra tunga saker. Men det är någonting vi har tappat i det. För vi har inte fått så mycket mer tid över.
Nej. Det var liksom hela idén från början. Vi ska bara få semester.
Ja.
Vi människor. Precis.
Och alla prylar och ni ska inte behöva tvätta för hand. Och någonting tappade vi i det.
Ja. Ja.
Det var ju någon jag bara läste precis här innan. Just det här med allt det här mellanmänskliga mötena när man kanske där när man stod och tvättade tillsammans eller gjorde så var det något annat, hela kroppen var med. Det är någonting vi missar när allting ska bli så cleant och man sitter vid en dator och beställer och man gör det. Det är något vi förlorar.
Ja, dels att bara förlora att se människor överallt. Om alla sitter hemma vid sin dator och beställer och sköter allting för sig själv. Så missar vi en massa möten och en massa upplevelser av livet utanför hemmet eller jobbet. Och sen all den här informationshetsen, alltså inte bara från sociala medier utan allt. Vi vet ju så mycket hela tiden om allt som händer i hela världen. Och bombarderas ju med genom nyheter och appar och tidningar och
poddar och
poddar.
Det finns hur mycket som helst. Det är bara svårt själv att sovra.
Ja.
Ska man lyssna på det eller ska man lyssna på den eller ska man till det eller ska man åka det på snabbfart eller... Så ja. Det är ju en konst att välja bort saker.
Det är en konst. Och också förhålla sig till. Mm. Vad ska jag göra åt att det sker en jordbävning i Bangladesh och en massa människor dör? Det är så otroligt mycket som vi kan inte påverka det, men vi bombarderas och liksom förväntas sätta oss in i det och förstå och lyssna. Och...
Mm. Så jag tror det är lite olika saker som, och det kommer ni se på olika strategier också som vi som tar in. Och vissa bryr sig inte så mycket om sådana saker, utan det blir mera andra grejer som man vill hålla sig jour med. Så jag tror att det är väldigt olika vad vi ser till och matar oss med. Och vart vårt fokus går.
Absolut, och här tror jag också inte bara strategin utan även instinkterna kommer in. Se om vi kan prata om någonting om det på slutet kanske.
Eller kanske ta in det lite grann när vi pratar om. För absolut så påverkar det också.
Ja, men det gör det. Verkligen.
Men ska vi säga att vi kan konstatera att många människor upplever stress?
Ja. Absolut.
Idag.
Och stress när man tittar på enneagrammet som modell och framförallt de här utvecklingsnivåerna. Det som händer med oss där under stress är ju att vi åker bildligt talat ner i nivå. Vilket innebär att vi har inte förmågan att vara lika närvarande. Vi kan inte använda våra intelligenser på ett intelligent sätt. Alltså det mentala, det emotionella och det fysiska. Och vi är mer bundna till vår egen strategi. Att vi låser oss fast vid den sätt att se på tillvaron. Och bara, och det är det vi ska prata om här. Liksom, vad är det som händer då? Men just att tänka på att vi blir på autopilot. Liksom, hela vårt sätt att fungera. Istället för ett medvetet sätt. Vi tappar medvetenheten. Så
ska vi börja med?
Vi börjar med åttan.
Vi brukar ju köra det. Kör vi lika?
Ja, exakt.
Så vi börjar med åttan då, utmanaren som har, och då kanske nu har vi pratat så mycket om de alla strategierna, men kan ju bara lite kort som man har drivkraften i att vara, känna sig stark och vara kraftfull.
Ja,
det är väldigt det. Och tar tag i saker och ser till att det händer och använder mycket sin magkänsla eller kroppen på det sättet, ser till att saker händer och tar ansvar och så. Så det, vad händer med åttare när de hamnar i mer, längre ner, blir mer låsta, så blir det att de tar ju på sig ännu mer av den här kraften då, att det hänger på dem. Att de ska se till att saker händer och ska skydda människor eller den här kraften. Och blåser upp sig själva kanske på något sätt. Och då på det sättet blir de ju också mera... Och för omgivningen då, det blir ju stress för dem. För de ska hantera mer, de ska ha mer kontroll. Och de tappar ju med intelligenserna, de tappar ju bort lite sin emotionella kontakt. Ja. Med den emotionella intelligensen.
Ja.
Vilket gör att de inte lyssnar in heller själva. Till sin egen hur de mår. Så att någonstans de har kroppen som är så här, driv och starkt. Så lyssnar de ändå inte in hur kroppen mår.
Nej.
Så det har vi stött på många åttor som har gått i väggen ordentligt. Och kört stenhårt under flera år. Men inte tagit hänsyn till sin kropp.
Nej. Ja, och det är lite så där märkligt tänker man. Eftersom man är då den fysiska intelligensen. Men det är som att kroppen är en del av den här sårbarheten som man vill undvika. Och att liksom lyssna på den är också, det blir något, har jag ont någonstans eller känns det obehagligt här? Men bort med den tanken, för den passar liksom inte in i min bild av mig själv som den här starka.
Ja, för det är ju kroppen som de har.
Ja.
Det är det som de har, det är den som är stark. Det
man kan göra någonting med.
Man kan göra med, det är den man kan driva på. Det där. Om man inte har kroppen, om inte den funkar så... Så tappar de hela sitt syfte. Så att jag tror därför det är så, det är så svårt att ta in. Man tar inte in det helt enkelt.
Nej. Och det känns som en del liksom också verkligen missköter sin kropp. Det finns ju en liten tendens, absolut inte, men att oss åter att kunna bli ganska stora. Och det är också ett sätt att inte lyssna. Mm. Liksom. Mm. Äta för mycket, äta fel, dricka för mycket på en del kanske. Mm. Men att man liksom inte tar hand om sig, inte tränar, inte gå till doktorn. Det är väl också vanligt ja. Sätt, när man, fast man kanske har känningar av hjärtat eller av andra saker, ryggen. Mm. Så går man inte dit, för det är ett sätt att visa svaghet. Ja.
Men här tror jag det är ju just skillnad då. Vi kanske ändå ska ta in det. Självbevarande åter har ju mycket, där är man mera mån om att gå, tror jag. Men sociala och intima har svårare att ta in sin kropp. Den delen, just den biten.
Ja.
Det tror jag det är.
Och kanske framförallt om man har självbevarande längst ner som sin blinda instinkt eller den som är undertryckt.
Just det.
Så är det extra svårt att ta hänsyn till det. Det fysiska måendet. Verkligen.
Vad händer mer då med deras, om man tänker, vad händer med deras tankar? Hur bör de, kan man finna mer exempel på det, de är stressade?
Ja, precis. Dels så börjar de ju, eftersom de stänger av hjärtat och känslorna för sig själv, så gör de också det för andra. Och här börjar man ju liksom se andra och människor lite grann mer som objekt eller resurser, som vi hade, någon som sa på någon kurs vi hade. Så att man avpersonifierar en del av sin omgivning. Vilket gör det också då lättare att vara den där tuffa som kommer in och säger saker rakt på sak. Och jag har ju träffat på många åter faktiskt som har fått haft den där sortens roll. Där man, jag kliver in i en organisation eller de sätter mig i grupper där man behöver liksom röra om. Eller få bort människor eller skära ner. Eller. Så att det blir något lite hårt och lite opersonligt och lite där avstängt med empatin.
Men som kan ändå göra som åtta då, att då är man ändå i funktion. Alltså folk vill ha en och så.
Fast kan man vara jätteuppskattat på en del arbetsplatser.
Ja, men man är helt avstängt. Precis. Och det är därför man kan gå riktigt illa om man inte lyssnar in. Men stänga av sig själv, stänga av andra, tror jag också är en stressgrej. Då. Att man går undan, så man har ju, alltså man går in i sig själv och ska reda ut och klara ut. Man går inte till andra, så att man blir också inte så tillgänglig för omgivningen.
Absolut, absolut. Och lite hemlighetsfull, kanske inte berättar. Hade inte vi någon person för jättemånga år sedan som var utbränd och som inte hade berättat för sin man?
Nej, för då skulle det vara så rädd att då skulle inte det gå. Då skulle, för hon skulle ändå på något sätt hålla upp familjen på något sätt och så. Så med mycket en stressad åtta är ändå ganska mycket ensam, tror jag. Känslan av att man ska fixa allting själv. Och man måste ha kontroll så att man...
Upplevelsen är väl att alla lutar sig mot mig, men man tror inte ens man kanske tänker att det skulle också kanske kunna finnas någon som jag kan luta mig mot. Den tanken existerar inte för att jag är klippan.
Ja. Och man stöter bort folk.
Och man stöter bort,
så det blir som, vi måste ju ta upp Succession.
Ja,
Logan.
Just det. Om ni har sett tv-serien Succession. Ja. Fantastisk bild av en omogen åtta.
Ja. Man och säga. Han blev ju mer och mer ensam.
Ja.
Och har du sett...
Jag har sett sista avsnittet.
Ja, jag har ett kvar.
Jag ska inte säga någonting.
Men det är intressant, för han i den näst sista begravningen var han var med som liten.
Ja,
det var ändå intressant.
Ja.
Att de tog upp en sån koppling, varför en människa blir så.
Ja. För det som inte har sett den då, så visar det sig att han hade varit en ganska fruktansvärd överresa från Irland till England och som 4-5-åring ensam under kriget, barn under kriget. Ja. Och hamnade i en fosterfamilj där han blev beskylld för att släppa hem polio, och så ena dottern dog. Alltså, det fanns ju en förklaring till den här åttans så otroligt
avstängdhet.
Avstängda och emotionellt handikappade del. Men det är ju en extrem. Här pratar vi lite mer vardaglig stress.
Men absolut, att hur man kan möta eller uppleva en åtta i stress, det är ju också viktigt, och då blir de ju mera kraftfull och skamlös och så. Så vad ska en åtta jobba med då? Eller vad är det viktigt för en åtta att komma ur stressen eller hitta ett annat sätt att förhålla sig som hjälper? Ja.
Och ibland kan det vara svårt, apropå vi pratar om försvarsmekanism. Ibland kan det vara svårt att komma åt åttan där. Eftersom deras försvarsmekanism handlar om förnekelse. Så kan de ganska länge förneka att det är något problem. Men jag klarar det här, det är inga problem. Och kanske skyller på andra och ja, vill liksom verkligen inte se verkligheten som den är.
Mm.
Så utifrån kan det vara svårt.
Mm.
Men ja, det de behöver, det är ju att komma i kontakt med ändå sin egen, hur mår jag egentligen?
Mm.
Sin egen kropp på ett riktigt sätt.
Ja.
Och också sina känslor. Att, liksom, vad är det jag känner egentligen?
Mm.
Så att hitta vägen tillbaka till hjärtat.
Ja. Och tror jag de åtter som vi har kontakt med som har blivit riktigt utbrända, så verkar det vara som att lära om riktigt att slowly bara ta någon, alltså verkligen försiktigt, alltså inte kliva på den här kraften som, ja, det är att lära om.
Jag vet, jag träffade någon kvinna som jag intervjuade för många år sedan som sa det, men jag har ungefär 75% av den kraften som jag hade innan kvar, och då hade hon varit utbränd i sjukskriven många år, och jag bestämde för att den vill jag använda framförallt i jobbet, så att när jag kommer hem då är jag helt slut varje dag, men jag har bestämt att strategiskt att jag vill göra på det sättet. Jag kommer aldrig få tillbaka mina 100% igen. Så att tänka hur man använder sin energi.
Mm.
Det är jätteviktigt.
Nej, och just det här med hjärtat, och din, alltså jag tror också det här med att involvera, att dela med andra. Tror jag. Att inte köra så mycket själv, eget race. Se till att ha nära vänner.
Och också utmana sin egen föreställning om vad är det att vara sårbar. För jag tror det är en känsla av också när man pratar med människor att man kan ha ganska låga trösklar för vad man tycker är sårbarhet. Det som inte är sårbart för någon annan kan för en åtta, det kan jag aldrig säga till någon. Varför inte det? Liksom, ifrågasätta lite sina idéer om vad man kan dela och inte. Jag tror som sagt man har ett lite för låg tröskel. Man kan dela mycket mer än andra människor om man själv tror.
Ja, man tror.
Mm.
Nej, så ensam är inte stark.
Nej, verkligen inte.
Det är en lögn.
Mm. Och ta till sig från tvåan det där med kontakt. Att se till, har jag verkligen kontakt med de människor jag möter? Eller ser jag dem som någon sak eller resurs? Eller hur relaterar jag till andra? Är det som har de kött och blod och känslor? Och, och medvetenheten om att jag kan skrämmas när jag blir arg och stressad. Andra blir rädda. Och det är inte det jag vill. Mm.
Ska vi
ta en till strategi?
Ta en till bara och prata lite om nian då. Hur är det nian? Vad händer med nian?
Ja, det som är typiskt för nian strategi är ju att deras drivkraft handlar om harmoni. De är verkligen någon som kan åstadkomma och få människor att må bra runt omkring sig. Och det är mycket av deras drivkraft handlar också om att vara inlyssnande och se till att alla blir hörda och att känna av stämningar och ja, det här med nöjdheten, att andra blir nöjda och att de själva vill känna sig nöjda också i det. Och prestigelösa är också där, det måste inte vara de som bestämmer och tycker och tänker. Så en slags grundläggande balans i sitt bästa läge. Balanserad och stadig och en sak i taget person som litar på att saker och ting löser sig. Men med stress så blir det mer av det.
Så blir det mer av det. Ja. Och då, de tappar ju också lite kontakter med sin kropp.
Ja.
Och där viljan den här som, sitter. Där viljan sitter och följer med mer. Och anpassar sig. Och har svårt att kanske styra upp sitt jobb. Det här ska jag idag. Eller utan det blir det som på något sätt kommer runt omkring dem, alltså blir väldigt händelsestyrda jobbmässigt, så de har svårt att som, och så sitter de kanske sen och hinner inte med det de skulle göra, därför att de den här följsamheten och säger ja till saker, engagerar sig, eller folk kommer och vill att de ska, ja men det kan jag göra, jo men det kan jag också göra, bara för att de tycker så jobbigt att säga nej, som gör att de får väldigt mycket, det blir mycket på deras bord, och så nior kan verkligen också vara stressade Och sen deras både styrka men deras också icke så bra, det är det att de kan stänga av.
Mm.
Och så någonstans har de någon slags övertro att det ändå löser sig. Så att...
Det finns alltid ett sedan när ja, man kan göra saker.
Ja, man, det kommer, det löser sig, det blir nog bra och nu längtar jag till sommaren eller nu gör det här. Och så sen så är man kvar i en ganska negativ eller inte så hälsosam arbetssituation. Men den här frågan att stänga av gör jag tror att de kan vara kvar i det ganska länge.
Mm, mm. För att när de kommer hem sen, då existerar inte det där som har varit. Om det nu är jobbet som ger stressen så finns inte det. Eller tvärtom.
Tvärtom
har vi också sett ibland hemma. Att man har en jättesvår situation hemma. Mm. Men när man inte är där så, tar man, ja, så tänker man inte på det. Och då blir det ju svårt också att ta tag och lösa situationen.
Mm.
För det är där man kanske inte är i situationen. Det är kanske då man har kraft att kunna se någonting annat och kunna ta tag i göra förändringar.
Mm. Mm.
Men det är som att de är så uppfyllda av det de är mitt i.
Ja.
Och då är det bara det som
bara det
existerar.
Som gäller. Ja. Ja. Så tappar de bort. Och sen den här, att de stänger av. Det är också det här, vad heter det? Alltså försvarsmekanismen.
Ja, det är det här att
man bedövar sig då med någonting. Och så existerar. Ser man inte riktigt. Eller ja, men allting är ändå så bra. Och jag har så trevliga arbetskamrater. Eller något annat. Som gör att man är lite van i, blir väldigt vanebunden på något sätt.
Mm.
Och,
det är lite det här don't rock the boat. För att man, klart, och det, är ju, det, blir ju, det utmanar ju verkligen deras strävan efter harmoni. För att röra upp saker och ting, då vet man ju inte vad som händer. Mm. Däremot, det, man vet vad man har på något sätt.
Mm.
Även om det är en jobbig situation så känner man i alla fall igen den.
Mm.
Och den känns liksom, kan till och med bli bekväm kanske, eller i alla fall bekant.
Mm. Mm. Och så kan man vara kvar i
så kan man vara länge, kvar. Ja, länge. Ja, verkligen. Och den där ständiga prokrastinerandet, och det har vi också hört många nior som berättar att de sitter sent och jobbar på kvällarna och gärna väldigt mycket inför deadlines, så gör man det mesta liksom precis inpå. Sen kanske man klarar det, men den stressen som blir ändå. Och svårt att, eftersom man har svårt att säga nej. Och kanske...
Och ta på sig väldigt mycket. Precis.
Och andra ser också att man utåt döljer ju ofta stress.
Ja.
Många av dem, kanske framförallt den sociala nian som kan vara väldigt mycket upptagen med jättemycket saker. Men verkligen döljer sin stress. Så att andra vet inte om hur dåligt man mår.
De ser alltid så trevliga ut. Ja, det är svårt. Det är inte alls som åttan.
Nej.
När de blir stressade.
Nej, precis. Det här är mycket mer av ett pokerface.
Mm. Men sen så kan ju ändå sex, jag tänker också när det blir mycket stress och så kan det också bli mer oro för dem.
Det kan det absolut bli. Här har vi träffat någon, vet jag, för några år sedan. Som var i en väldigt stressad situation länge. Som nästan kände igen sig minst lika mycket i sexan.
Mm, mm.
Och var väldigt orolig och ängslig och tänkte framåt. Mm. Men hon sa att min grund, liksom, det är...
Att ändå saker löser sig.
Ja, och harmonin, och kände egentligen att det är nya. Men här har jag varit så mycket i det här oroliga sexa och tänka framåt.
Nej, det enda tror jag som en omgivning man märker, det är ju den där flykten ifrån. Försvinner iväg i sina bedövningsgrejer som man har för sig.
Det kan ju verkligen vara allt möjligt som kan se ut som någonting bra.
Ja.
Vi träffar människor som kanske som tränar jättemycket. Timmavis.
Springer, var en kvinna vi träffade. Hon bara sprang hela tiden.
Ja. Eller tar in nyheter också. Informationsintag kan ju också vara ett sätt att liksom bedöva sig från sånt som man... Det där istället för att jag gör något annat än det jag egentligen skulle behöva göra som vore bra för mig själv.
Mm.
Det är ju lite...
Och mentalt så blir det ju någon slags att man bara... Vad brukar vi säga?
Man idisslar lite grann.
Ja, man lever kvar med någonting i sitt huvud och så. Ja, men det är ju bra. Eller...
Man brukar säga att ni har som ett litet inre rum som man går till när det känns lite jobbigt. Så när det blir tråkigt också, kanske i möten eller när man inte vill uttala sig eller där det är liksom lite konflikter runt omkring, så kan man gå in i sitt lilla inre mysiga rum och så försöker man vara där.
Och dagdrömmer
man. Som är någon slags mentalt ställe där man gillar att vara och tänka på. Jag vet, jag kommer ihåg, jag hade en chef med nya strategi, så han drömde allt. Han drömde om att ha en bokhandel.
Mm.
Och det var hans favoritfantasi. Att gå in i det där och fundera på sin bokhandel och hur han skulle möblera i den. Och så. Och där han var lite i sin bokhandel när det var jobbigt.
Nej, och där kan ju då omgivningen känna att man, personen är inte där.
Nej,
det tror jag.
Nej, det känner man.
Det är ingen hemma.
Nej,
nej.
Man är lite
och
urlagad.
Det är också en energilöshet. Man kan känna sig lite dränerad.
Och de kan ju också vara i, tänker jag, i möten och på arbetsplatsen en lite passiv deltagare bara.
Precis.
Som inte säger så mycket.
Nej, nej.
Utan som mest bara följer med. Men följer med allt för mycket då, så att det blir jättestressigt för dem.
Mm.
Så lite svårt att komma åt om, för andra.
Mm.
Även här. Mm. Det är vi nog alla när vi är stressade. Vi är så inne i vår egen strategi och alla våra mönster. Och, så att det är svårt för omvärlden att liksom komma åt det. Men här kan det vara svårt att se också att det är stress det handlar om.
Mm. Mm. Många nior som berättar som har kanske hamnat länge ner i den här utvecklingsnivån och blivit mycket mer låsa. Det är oftast, kan jag berätta, att det måste ju hända någonting som får dem att vakna till utifrån att omgivningen på något sätt tvingar dem till att ta tag i sin situation.
Mm. Ja, precis. Det kanske är någon på jobbet. Kanske chefen till slut säger ifrån. Eller någon hemma.
Hemma eller någonting. För att få dem att... Ja, det blir lite jobbigt när man hamnar i den där limbo. Kan man säga det? Kanske inte limbo. Men med det läget där man inte riktigt... Man lullat in sig någonstans. Ja. Lindat in sig i någon slags...
Lite
bomull. Och så har man det lite tryggt och bra. Det här lite inre rummet som man pratar om. Som du pratar om. Eller som du nämnde. Lite avstängd kanske man kan känna. För människor som är för mycket stress.
Absolut. Men fortfarande vänlig.
Vänlig.
Och trevlig. Och liksom följsam utåt.
Men för nian så handlar det ju om ändå det här med att ta till sig från
utveckling.
Att jobba med att hitta sin egen, vem är jag, vad vill jag och sin egen styrka och kliva fram, att gå emot det där inre motståndet eller bekvämligheten och ta mer plats. Höja sin röst.
Verkligen. Och hitta sätt att inte göra den här prokrastineringen. Utan faktiskt, när det är saker som känns lite jobbiga, ta dem först. Mm. Hitta sätt att dela upp dem i mindre bitar. Mm. Göra som en trea.
Mm.
Att skapa tydliga delmål. Och, så att allting inte bara blir en jättestor grej som ska göras sen.
Mm.
Så där har man mycket hjälp av. Men som du säger, framförallt att ta sig själv på allvar. Sätta sig själv i centrum för sitt liv istället för att andras nöjdhet blir det som är det viktigaste. Som är tendensen när man liksom går in för mycket i strategin.
Mm. Nu har vi inte nämnt någonting om, det är klart om man är en nia med mer, vi säger att man ligger ju där på cirkeln och kan ha mera veta i sig eller åtta i sig.
De här flinglarna.
För jag tänkte på en nia jag pratade med som hade ändå ganska mycket självkritik.
Mm.
Så att det finns ju, det är ju också lite grann, det är klart att det påverkar också. Men generellt så är det ju ändå det här vi tar upp, det som är mest typiskt.
Absolut. Mm. Ja, det är klart att det blir lite olika för...
Mm. Men jag tror det är just den följsamheten, oavsett vilken instinkt man har, så är det ju det där att man bekvämligheten mot det som instinkten står för.
Mm.
Mm. Absolut. Intim så blir det mot de intima relationerna eller det man är, så det blir det
som anpassar man sig där och dras in i andras energi och entusiasm. Absolut.
Ja. Och är det
självbevarande, dras kanske in i mera bekväma rutiner, kanske kommer en sån där som håller på i trädgården eller läser nyheter eller tittar på film eller alltså någonting som är behagliga rutiner.
Ja, ja. Så det är mot de tre områdena som den bekvämligheten som man får kämpa med.
Mm. Och det kan vara obehagliga rutiner också, men det är en rutin i alla fall. Och då kör man på.
Mm. Okej.
Mm. Det var nya strategi.
Gå vidare till ettan.
Ja. Ettans strategi. Precis.
Mm.
Ja, som du känner igen dig.
Ja, som jag är.
Men det är som
jag är saker expert på.
Ja.
Jag vet att vi skapar fulländning. Visa att du var god. Stöter som är rättvis. Jobba på. Och har någon slags driv, starkt driv och känslighet för och tar ansvar och så. Och vill göra rätt för sig och vill vara nyttig och ja, för väldigt många i alla fall förbättra. Det är det handlar om, att göra det bättre, det man ser omkring sig. Och. Så här kan man ju säga ganska, kan man väl då säga med just stress, att här handlar ju om det där med att man tar på sig för mycket ansvar.
Mm. Det är det första tecknet.
Mm. Det är för att man känner att, och jag tycker också när jag pratar med Etter och haft dem på analyser förra veckan, det är det här ansvarskänslan.
Mm.
Och oftast det man stör sig mest på, det är när människor inte tar ansvar.
Mm.
Mm. Att de inte fattar och det här borde de göra. Och så. Mm. Så det är verkligen det där att...
Och kanske också att det blir då mera också hur, inte bara att människor tar ansvar utan hur de gör det.
Ja, det får man
ha. Man behöver tänka in mer att det finns vissa sätt som är rätt och andra sätt som är fel.
Ja.
Och att det också skapar stress förstås.
Så, ja men där, ansvar och sen att man har den där kritiken som ändå är ganska, eller ganska tydlig för rättan. Att
den inre kritiken,
man får inte missa något och tänk på dem där och borde ha gjort det istället och så. Så där är ju, och att man börjar fixeringen blir ju också att man då man börjar med att bedöma sig själv väldigt hårt, men så blir det också en bedömning då på omgivning och andra.
Ja, den där kritiken är väl liksom den som börjar bli mer och mer högljudd och för en del som jag har träffat så tycker man ju att det är ju min bästa vän. Liksom.
Mm.
Den där, det är den, de tankarna som kommer är ju det som hjälper mig på vägen och vet hur jag ska vara. Och så missar man att det är så hårt.
Mm.
Och att det blir så hårt mot en själv.
Mm.
Men också att det blir så att man blir väldigt hård mot andra. Och ju längre, ju mer stress desto mer liksom, ska ju saker, har man tagit på sig också.
Mm.
Att man tar på sig mer och mer på ett egentligen
och här,
inte eftertänksamt sätt.
Nej.
Utan...
Och där blir ju också kanske också mag, kropp, intelligensen då, mag, som styr mycket också. Som gör det egentligen för alla tre, fast det blir på lite olika sätt.
Mm.
Att, ja, men då måste ju det fixas nu.
Mm.
Och då tar jag på mig och så blir det blir bra gjort. Och så säger man också ja, tror jag, till mycket.
Mm.
Om man tänker på dem som... Jag känner nu som jobbar väldigt mycket på arbetsplatser. Och att det blir väldigt mycket jobb.
Mm.
Och man lägger många timmar.
Det är någonstans självklarhet att det är klart att jag ska göra det här.
Och,
ingår det minsta lilla in i mitt domän? Eller jag har en känsla av hur man bör göra det här?
Ja,
då gör jag det.
Och så vill man hjälpa till. Och så och utifrån kan man undra. Men hur kan du jobba så här mycket? Jag tänker på några Etter som jag känner.
Mm.
Och det är alltid, ja men, och någonstans har lite tryckt ner också egentligen, tror jag, mycket också vad vill ettan egentligen.
Ja.
Även om det nu inte är nya så tror jag det ändå finns där. Vad, får den göra det som är kul? Får den göra det den längtar efter? Får den, nej, det är väldigt, det här ska göras och...
Det är mycket att vara god och plikttrogen
och ansvarsfull och lojal och ta på sig och gör att man...
Då kommer min vilja och det som är lättsamt.
Nej, det är prioriteras utan och så är man kvar i någonting som man kanske inte egentligen vill göra.
Nej.
Eller mår så bra.
Nej. Absolut. Nej, för att man är strävan att vara god, så som man uppfattar att vara god. Ja. Men då ska man ställa upp och vara lite idealistisk och altruistisk. Mm. Och här kan ju också ettan, eftersom de har en tendens då att även för sig själv göra om sin känsla.
Mm. Mm.
Det är som deras försvarsmekanism lite grann att okej, jag känner mig egentligen frustrerad eller arg, men det ska man inte visa för det är inte en bra känsla att visa, och därför så visar jag upp det här trevliga minen ändå, fast jag känner innerst inne att jag kokar.
Jag tror man till och med gör om det så att man känner att det är bra.
Ja.
Det är det där. Det är inte så att du kokar.
Sen kanske man får ont någonstans.
Jo, men du känner ju, åh vad kul, vad nyttig jag är. Åh vad bra, det går jättesnabbt här. Du vad duktig jag är. Wow, vad jag fixar saker. Så det, då har man ju gjort om det där jobbiga till någonting. I alla fall för ett tag. Sen så pockar det upp. Men,
och så får man migrän eller något annat.
Eller spända axlar eller något sånt där. Så att, och sen att man då också med stressen så blir ju, då blir man ju också mer strukturerad, vill ha det på ett visst sätt. Mm. Och man blir ju också framförallt mer petig med andra.
Mm.
Och så kommer det små petsaker till sin omgivning på lite olika sätt. Beroende, där är ju också lite grann med vilken instinkt man har. Men absolut så tror jag där, för man, människor märker ju ändå på en etta om man är stressad, tror jag.
Absolut.
Jo. Lite tydligare än, eller man märker det på åttan för att den blir så kraftfull. Och, men på ettan så märker man ju det att det blir så dirigit och stelt och petigt. Och, på
och lite hård röst, det är vad man kan märka på. Att, att det blir liksom
det är lite, kritiken som pratar.
Ja, det är den som pratar istället som man själv. Ut.
Ja, precis.
precis.
Den som kommer igen.
Ja. Och även här kan man bli också lite sådär allt för rationell och lite känslomässigt. Avstängd här också.
Det var till logiskt och rationellt.
Precis, man ska lösa saker och ting som och tappa bort lite den mjuka känslan. Så pilarna här, ja, och sen så tänker jag också på att hamna i fyrans strategi som ju är ettans.
Man tänker i första hand
stress. Ja.
Och det är för att man har den här kritiken har varit så stark och så har man, och så bör man känslomässigt. Ja, då hamnar man i det känslomässiga läget och jämför sig mycket med andra.
Mm.
Och får prestations, kanske ångest. Tycker att alla klarar saker, inte jag.
Mm.
Så det är ju en...
Det är nästan lite melankoli och lite deppighet
som infinner sig. Som bara helt plötsligt kom. Men det som då är det man mår ju så bra om, det är just att lyssna in vad längtar efter. Vad får jag göra? Får jag göra det som är roligt? Det låter så helt sjukt egentligen. Men eftersom det handlar så starkt så är det inte så konstigt.
Inte så självklart. Nej. Våra strategier är så. Det är sådana övertygelser i dem som är så starka. Som får man? Kan man? Vad skulle hända om jag gjorde så här?
Det handlar ju också om att, som gäller i för sig alla, men också där alltså, kunna ha den där paradoxen att visst, vi alla människor är jätteviktiga och vi behöver och vi behövs för varandra, men vi är också inte så viktiga.
Nej. Varje person är inte Gud allsmäktig.
Nej, det är inte så viktigt och man kliva bak och låta andra ta över och släppa taget. Och, så det är mycket det också, att släppa prestation och se vad som händer och vad kommer till en. Och, att kunna ha någon slags lugn eller ett slags sinnesro tycker jag är jättebra som är
som är the virtue.
The virtue. Dikten för ettan känner det. Jag tror många ett som känner det. Så bara, vad skönt med den sinnesron. Allting, allt det som du ska. Slags acceptans. Du är okej.
Tilliten till det. Absolut. Och som vi har sagt tidigare också det här med göra det roliga inemellan. Att inte vänta liksom till sist.
Nej.
Utan att tillåta sig att ha minst lika roligt som alla andra. Det kan ju bli också lita på att andra kan läsa saker in på ett helt annat sätt som man kanske inte själv ens... Det finns tänkt. Andra sätt. Ja. För att det har man ju sett också. Jag vet, jag hade någon här för analys för några månader sedan. Som verkligen var väldigt stressad. Mm. Och då finns det bara ett sätt att läsa saker och ting. Mm. Och då blir ju en person någon som försöker gå ut och mästra och lära upp och försöka styra upp hela verksamheten, vilket han hade på något sätt tagit på sig. Och det blir ju inte roligt. Man märker när man ser personen sen tillsammans med sina kollegor att de har inte så jätteförtjusta i att ens prata med honom. För man blir så trött på en person. Ja, ja. Det här att liksom släppa.
Man blir så kontrollerad. Man försöker kontrollera allting och att man, det hänger på mig och man ska ha kontroll. Och då blir det ju spänt. Inte så avslappnat. Du behöver träna på att inte vara så duktig.
Nej. Och inse att jag kommer att vara duktig i alla fall. Ja, jag kommer aldrig att bli, det finns ingen risk att jag blir slöslad på likgiltig. Vilket kanske är någon slags allergi om man pratar kärnkvadranter.
Ja.
Man är rädd att bli sloppy. Om man
det är ingen risk för det.
Nej, det är verkligen ingen risk för det.
Det är bara bra när man är det.
Ja. Men också att... En sak till tänkte jag på. Det var det här med intelligenserna. Att ettan tappar ju bort den mentala intelligensen. Den ligger ju längst bort om man tittar på enneagrammet. Den där, och kanske man tycker att man är väldigt mental, man är väldigt rationell. Men det där att tänka till, är det jag som ska göra det här? Är det rätt sätt? Att ta sig för den där instinkten, den fysiska intelligensen, går ju väldigt fort. Tänka att man vet hur saker ska göras och ta ett ansvar. Tankarna hinner inte riktigt med där kanske.
Och få det där lite klara, lite mer
klara tänket,
se
vad är det vettigt, är det rimligt?
Och inte bara gå på det här att ja, men så här ska det göras. Att man vet bäst. Ja, det är viktigt. Och när man också hamnar i fyran där i stress och mera, så är det ju superbra att ha någon som hjälper dig med att få det mentala perspektivet på situationen. Då har ju det försvunnit helt.
Nej, för då blir det för mycket känslor.
Ja, det är bara känslor, då har man ingen som...
Och onyanserat.
Men ska vi traska vidare till tvåan?
Vi tar tvåan också, precis. I den emotionella intelligensen då, som huvudintelligens, om jag säger, ändå, är tvåan. Det är skillnad från de här tre första vi har tagit. Vilket gör att tvåan är ju väldigt emotionellt intelligent på det sättet att man är verkligen duktig på att läsa av omgivningen, andra människor, känna in stämningar, känna känslor och känna andras känslor och att leva sig in i andras känslor och väldigt människokännedom på sätt och vis, alltså veta hur man når fram till olika människor. Eftersom kontakt, att skapa kontakt och relationer är deras liksom grundläggande drivkraft, så är det där de har sitt fokus. Liksom, hur kan jag få kontakt med den här personen? Och vad är den här personen intresserad av? Och, alltså att hitta fram till varje människa. Och också den här väldigt givmilda naturen. Att man vill verkligen också finnas där för andra. Det är ju hjälparen. Och det handlar om att vilja ge någonting av sig själv. Om det så sin uppmärksamhet eller sin tid eller saker eller vad det nu kan vara. Men det är en rörelse som går liksom utåt på något sätt till andra. Och tror jag som två själva brukar säga på våra kurser och så, att det är så mycket, de går liksom ut med hjärtat på något sätt.
Framåt i böjd eller hjärtat på framför kroppen.
Ja, precis.
Språket lite grann.
Ja, hjärtat är som någon slags sändare som hela tiden känner in och vill ge.
Så det är klart att det är där då när det blir stress i systemet att man vill för mycket av det. Man ger för mycket, man engagerar sig för mycket i andra. Därför att kopplingen blir med värdet. Jag är något för att jag ger och att jag vill ha den här bekräftelsen och att jag på något sätt göder med mitt lilla ego då, med att ju mer jag gör och ju mer tack jag får och ju mer jag ser att jag gör, desto det som är värdefulla är när man tappar kontakten med det. Och när man glider ner i nivåer och så.
Och vådan av den här förmågan att läsa in andra. baksidan blir då att jag ser hela tiden vad alla andra behöver runt omkring mig.
Och jag tror att jag ska fylla den.
Tror att jag ska uppfylla det precis på något sätt. Att jag kan bidra här och här kan jag bidra också. Och den här behöver nog det här som jag har.
Och sen att man tar det också otroliga ansvaret. Mm. Man ser vad det saknas folk eller vad det behövs på arbetsplatsen. Och då är man där och ska hjälpa och fixa och ställa upp. Och så otroligt. Jag hör ju också till de ansvarsfulla typerna. Plikttrogna. Mm.
Mm. Verkligen, verkligen.
Så, och här hittar man ju också många utbrända.
Ja.
Därför att man,
det är något vi har
man
kör
slut på sig själv.
Ja,
med
i sin iver. I någonting som egentligen är från början gott.
Mm.
Men när det här tar över med alla andras behov och mina egna sätt på någon slags sparlåg. Eller nästan så att man kan känna att nej, jag behöver ingenting särskilt. Jag får tillräckligt av att göra andra glada eller de blir tacksamma. Eller det ger mig jättemycket. Mm. Det gör det säkert. Men till slut så blir det ju också rent fysiskt och psykiskt ohållbart.
Mm. Just det handlar ju om relationer som... eller jo, men det handlar väl mycket. Det är där som drivkraften är. Att man,
två kan bli väldigt stressade av relationer.
Ja,
om man märker att relationen till någon inte fungerar bra eller man inte har blivit uppsatta på rätt sätt så kanske man verkligen går igång.
Ja, om man tolkar in och man läser av. Och,
man känner att man blir missuppfattad.
Ja, och gillar de inte mig? Eller, så...
Men på en arbetsplats kan ju också det här bli en person som man utnyttjar, tyvärr.
Absolut.
Därför att den är så väldigt tjänstvillig och ser så mycket som behöver göras och tar på sig så att man liksom lägger ännu mer.
Precis, är det någon som ska tänka sig att göra det här kan man säga på sånt här möte som man har med alla. Så man bara säger, ja men jag kan ta det.
Ja, eller,
jag fixar handen. Det. Och framförallt när det handlar också om något som man ska göra för hela gruppen.
Ja.
Man ska ordna något eller...
Absolut.
Skapa något trevligt och så. För där tror jag många alla tvåor ställer upp och vill fixa och göra. Och gör det mysigt och så.
Verkligen, absolut. Och man märker också då att någon kanske mår lite dåligt i arbetsgruppen. Ja, då vill man vara där extra mycket där för den. För man vill ju också vara personlig med andra. Så man kan ju också där kanske trassla in sig i allt för personliga relationer.
Och så blir det jobbigt att hantera allting. Därför det kör slut på en. Och det har ju också flera personer som vi känner som har gått i väggen.
Ja, absolut.
På grund av just den här engagemanget. Och att man inte kan... Man kan inte gå förbi någon eller som mår dåligt. Eller som man... Ja, i något sammanhang. Utan man måste dit och fråga. Kan jag hjälpa till? Och kan jag göra något? Och, så...
Och det kan ju vara på privatlivet också. Jag också vet att jag har pratat med en del så här, ibland när man har gjort intervjuer. Vi får ju höra så mycket exempel då.
Mm.
Men man har blivit jätteinblandad i grannens dåliga relation och är någon slags terapeut till ena parten eller i värsta fall båda parterna. Som också tar jättemycket tid och energi och ansvar. Och där kan ju tvåan lite grann... Ibland i alla fall vissa två, kanske framförallt den sociala, blir så engagerade i livet utanför familjen så att sin egen familj kan nästan bli lidande.
Ja. Det har vi också sett.
Ja.
Så det är så mycket
ser så mycket behov där utanför. Precis, och det kan ju vara andra socialt engagemang i föreningar och det finns ju hur mycket som helst. Behoven är oändliga kan man säga. Och för tvåan kan det också vara lite svårt att se det här. De har ju bortträngning som sin försvarsmekanism. Att de tränger bort allt som är jobbigt. Vill inte se det och vill fokusera på det som funkar. Och inklusive det tränger bort sina egna behov kanske framför allt. Eller att de ens skulle ha några behov.
Det är andra som behöver mig.
Mm.
Och sen det här det som då kan hända när en tvåa blir mer låst. Och så som omgivningen då kan känna... om den är mycket stressad eller något, det är ju det att det blir mycket fixeringen kan bli mycket smicker om man försöker lite manipulera eller man är nästan övertrevlig eller ställer massa frågor hela tiden om någon som man känner vänta nu det blir inte äkta
eller att man använder just sin förmåga att läsa människor till att lite manipulera för det har vi också hört på en del arbetsplatser att andra kan känna eller någon tredje part kan uppfatta någon med två strategi som ganska manipulerande. För att man vet precis vad man ska säga. Och
vad man ska göra för att få människor med sig. Det kan vara
precis.
På möten eller man är chef eller någon ledare. Då vet man precis vilka man som ska, hur man ska få människor på sin sida. För de är jätteduktiga på att lyssna in och känna in människor. Men den där gränsen när stressen gör att man går över till att bli mer... på ett äkta sätt så blir det ett lite mer oäkta sätt om man har någon slags eller en baktanke med det man gör. Och sen också det här när stressen gör att de kanske gör det är så mycket, många de ska hjälpa, det är så mycket de ska göra och så kanske de också ska hjälpa de människor som inte vill ha hjälp.
Ja.
Alltså då känner ju folk också det på den här planen. Men jag vill inte ha det, men de är så att ja men jag fixar det till dig också. Så där, så man, det kan ju också bli det här lite påträngande och jobbiga för omgivningen.
Nej, och det kan ju bli konflikter och vi också. För andra kan ju uppfatta att man inte uppfattas som tillräckligt kompetent eller smart eller känner sig förminskad om att någon går och tar över ens arbetsuppgifter. Så det kan ju bli...
Och det blir ändå också intressant, tänker jag, när man tänker på det här, vad händer när vi kommer längre ner om man tänker från det goda som finns. Det med kärlek, helt plötsligt så blir det något motsatt då. Det blir inte kärlek man känner då.
Nej.
När den blir loss, utan det blir någon... Det är något annat, det blir något egoistiskt, egen egoism som gör att jag gör det här för att jag vill ha bekräftelse eller någonting.
Och vilket är väldigt omedvetet.
Ja, det är omedvetet. Ja.
Bekräftelsen är en del av det man tränger bort.
Ja,
att
ja.
När jag behöver ingenting, inklusive bekräftelse, behöver jag inte heller.
Nej.
Men samtidigt så kan man ju märka i det sätt. Och där kan de ju också gå till åttans strategi som är deras kanske första hand man märker i stress också. Blir ganska aggressiva om de känner att de känner sig utnyttjade eller inte har fått någonting tillbaka eller inte har fått tillräckligt mycket uppmärksamhet för saker de har gjort. Så kan det bli liksom lite hårt också.
Ja.
Och lite argt. Och att de stänger av lite som åttan också stänger, det är ju en del kanske av åttans strategi också det här att stänga av sin egen kropp och sina känslor. Och jag vet, jag har en person som jag känner som med tvåans strategi som var på en ställe där hon var tvungen att säga upp medarbetare. Så det var verkligen en jättejobbig situation för henne. Och hon hade inte märkt själv, men hennes frisör märkte när hon kom dit och skulle klippa sig att hon hade en stor kal fläck bak i huvudet. Hon har inte ens
noterat
det själv. Men hon har tappat en massa hår av den här stressen. Så lite där avstängda även mot sig själv och sin kropp. Och, som också kan drabba tvåan.
Ja. Så för tvåan så handlar det mycket om att träna på att sätta gränser för sig själv. Och se...
lite mer egoistisk brukar vi säga.
Ja, och vara mer äkta kanske då, även om de är tvungna att se ändå varför gör jag det här. Och det där skammen som ändå finns stark hos de emotionella strategierna, men framförallt tåan där att det också kan vara svårt att ta tag i saker. Det är så svårt att inse att jag gör ju det här därför att jag vill så gärna på bekräftelse och rädsla av att vara ensam eller att ingen bryr sig om mig eller så. Så jag ser till att ingen avvisar mig.
Nej, precis.
Så,
och allt jag gör för att upprätthålla alla relationer. Ja. Hur mycket tid och energi kostar inte det mig? För det är ju också någonting som jag har stött på. Som att man tar ett otroligt ansvar. Att vara den som håller kontakt och peppar. Och kan ha liksom 20, 30, 40 personer som man ska kontakta varenda dag nästan.
Mm.
Det måste ju skapa en oerhörd stress det också.
Mm.
Så tänka mer på sig själv, som sagt. Själv. Mina behov, vad behöver jag?
Och lyssna in sin egen kropp. Om man nu också, framförallt om man har självbevarande längst ner så är det också. Det är väl där också risken för utbrändhet är extra stor.
Ja, det tror jag också. Absolut. Och göra saker bara för sin egen skull som inte handlar om någon annan. Och inte kanske berätta det heller.
Utan
vara lite hemlig med lite intressen som är... Helt för sig. Och bli intresserad av sig själv.
Mm.
Tänker som fyran som är ändå det som tvåan kan lära mycket av. Fyrans strategi som hela tiden söker vem är jag och min identitet. Det är bra om tvåan blir mer intresserad av det själv också.
Mm.
Vem är jag? Hur fungerar jag? Det har vi sett en tendens på våra kurser. Att det är väl den strategi som vi haft minst av nästan.
Och femman.
Mm. Men kanske tvåan av den anledningen att man inte intresserar sig så mycket. Tillräckligt mycket i alla fall för vem man själv är.
Mm.
Och vill utforska det.
Mm.
De andra är där hela tiden. Men då tror jag vi har täckt in tvåan där.
Och där lämnar vi strategierna för den här gången. Och resten kommer att komma i nästa avsnitt av podden. Lite senare under sommaren. Vi tar en paus från arbete. Och ser fram emot att komma igång igen i augusti. Någonstans i mitten på augusti. Och då kommer vi att ha en öppen föreläsning bland annat den 7 september. Det är väl det första öppna vi har och sen kommer våra kurser som de brukar. Både steg 1 och steg 2 under hösten. Och vi har idéer om en lite mera kroppsbaserad kan man säga workshop. En halv dag som förhoppningsvis kommer att ske någon gång under hösten i Stockholm då förstås, för att här handlar det om att träffas fysiskt och titta på hur man kan uttrycka diagramstrategierna och känna igen de olika strategierna med kroppen. Och har du inte läst vår bok än så heter den Självinsikt och finns på Adlibris och Bokus och kan vara en intressant sommarläsning och ge intressanta diskussioner med familj och släkt och vänner och så vidare. Allt gott! Hej då!